och vi tänkte prata lite allmänt politik idag, aktuella frågor, men också lite mer kring blicka framåt lite. Vi befinner oss ju i en pandemi och har gjort så lite för länge nu, tycker jag själv. Och så småningom så ska vi väl också ta oss ur den, och vi tänkte prata lite om inte bara hur pandemin har påverkat samhället, utan vad vill vi se för samhälle framåt. Jag tänker att vi börjar med en liten låt. Här kommer I Say A Little Prayer med Aretha Franklin. I Say A Little Prayer med Aretha Franklin. Välkomna tillbaka till A-radion i Partille Närradio med mig Ruben Malmström och vår gäst Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna. Som jag nämnde här lite kort innan, vi kommer prata en del om pandemin idag. Jag ska också nämna det att vi har med oss, inte i studion men på en ljudfil, ett par unga socialdemokrater som just nu går en utbildning i politik och samhällsengagemang, och där de också har lärt sig att sända radio, så att de har ett litet förinspelat segment som vi kommer spela här mot slutet. Så därför blir själva programmet lite kortare idag. Vi spelar även upp deras grej sen. Yes, men Jonas, det var inte mer några veckor sedan egentligen du var här sist, men berätta lite för oss, vad har hänt i ditt liv och Göteborgspolitiken på sistone?
Ja, det händer ganska mycket i Göteborgspolitiken. Vi har ju, som säkert många vet, men man kan ju värt att repetera det, ett väldigt rörigt politiskt läge i Göteborg, måste man ändå säga. Vi har ett borgerligt styre som styr den här mandatperioden med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. De har bara 29%. Men samtidigt så har då de ihop med SD och Demokraterna, kan man väl säga, en form av högerparlament med 55%, och vi socialdemokrater ihop med Vänsterpartiet, MP och så vidare har då 45%. Men vi är fristående i vår roll som parti, frikopplat helt i fristående opposition, och vi jobbar på rätt friskt, skulle jag säga, i vår oppositionspolitik och lägger egna förslag och försöker också förhandla med olika konstellationer för att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt.
Låter bra. Jag läste i tidningen att det är en man håller på att sänka lönerna på Liseberg, och att du hade reagerat över det. Kan du förklara för, jag vet att det är säkert en del lyssnare som kanske själva jobbar på Liseberg eller har barn eller barnbarn som jobbar på Liseberg. Vad är tanken där?
Liseberg har ju sedan, jag tror det är 2 år tillbaka, har en inriktning att gå med en annan typ av arbetsgivarorganisation. Av tradition så kan man säga att de kommunala bolagen då runt om i landet ligger i något som heter Sobona, men de vill gå med då i en arbetsgivarorganisation som heter Visita. Och i veckan här nu precis så fick vi ta del av ett underlag från Liseberg där de väldigt tydligt beskriver att de stora ekonomiska vinsterna som det innebär för dem att gå med i Visita, och det är helt enkelt på grund av att de sänker lönekostnader. De sänker inte bara lönekostnader utan också generellt villkor för de anställda. Och jag var väldigt tydlig. Jag tycker det är skamlöst att gå fram på det sättet.
Mm. Men jag tänker särskilt på tajmingen nu också. Inte för att det hade varit rätt i andra fall heller. Men för Lisebergs anställda som kanske i många fall skulle haft sitt första jobb på Liseberg redan förra sommaren. Det blev nedstängt. Liknande jobb är det inte så gott om just nu med tanke på hur situationen ser ut i restaurangbranschen, och att då när man väl kan hålla Liseberg öppet och så småningom börja öppna lite igen, att välkomna liksom restaurangarbetare och folk som jobbar på nöjesfält tillbaka med en lönesänkning, det känns ju inte helt schysst.
Det är anmärkningsvärt, kan man säga. Sen ska man, för Liseberg har ju haft, och hittills i alla fall, ett väldigt bra rykte. Man har jobbat väldigt, på ett väldigt framträdande sätt kring våra ungdomar och även brett med ungdomar, även med funktionsnedsättning och sådär. Sett till att bereda jobb på Liseberg, framförallt under sommarhalvåret. Men nu har ju den säsongen växt, ni vet, det är Halloween och det är jul och längre tider. Och därför är det extra anmärkningsvärt, skulle jag säga. Men vi får se framåt här. Det är ju Kommunal som organiserar stora delar av de här, allt från mitt yrke, snickare, målare, elektriker, till parkarbetare och vakter och annat. Så att här kommer nog inte sista ordet vara sagt, så kan man säga.
Ja, gott. Vi kör en liten låt så länge. Ticket to Ride med The Beatles kommer här. Ticket to Ride med Beatles. Du lyssnar på A-radion, Partilinärradio med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, Socialdemokraterna, som också är med oss i studion idag. Vi pratade lite här före låten, Jonas, om situationen på, apropå att man ska sänka lönerna på Liseberg, eller vill göra det. Vi får se, återstår att se om de faktiskt kommer få igenom det, och om den jäkligt tuffa situation som råder nu på Liseberg och på, alltså, i restaurangbranschen, alltså serviceyrken generellt, har ju människor som jobbar där har ju drabbats särskilt hårt av pandemin, eftersom att deras arbetsplatser helt enkelt i stor utsträckning varit stängda eller haft begränsat antal gäster. Vad tänker du, vad får det här för konsekvenser?
Ja, men det är ju precis som du beskriver, Ruben, ett väldigt svårt läge, och framförallt det vi kallar för besöksnäringen här i Göteborg, inte bara i Göteborg utan i landet i stort, så har pandemin fått väldigt, väldigt stora konsekvenser. Och besöksnäringen, det är ofta de stora branscherna där, det är ju restaurangbranschen, hotellbranschen. Områden där vi vet att många unga kommer in, ofta ett första steg in på arbetsmarknaden, nyanlända kommer också in där, och det såg vi före pandemin var ett viktigt område att kunna komma in på arbetsmarknaden. Men nu är det många av de här personerna som har fått lämna, och tyvärr tror jag många av dem också heller inte har kunnat möjlighet att kanske arbeta upp A-kassa, även om man har lättat upp i de reglerna just nu, vilket underlättar. Så vet vi att det blir väldigt tufft ekonomiskt och inte minst också psykosocialt att gå utan jobb.
Du har själv haft erfarenheter av och bli av med jobbet, intressant.
Ja, det stämmer. Jag har ju jobbat som byggnadssnickare i 28 år och är ju tjänstledig för ett av de stora byggföretagen här nu innan jag klev in i politiken på heltid. I princip 2015 gjorde jag det, så att det är uppe i 6 år nu, så tiden tickar på. Men i hela mitt liv egentligen, med några avbrott, FN-tjänst lite annat, så har jag jobbat just i byggbranschen. Och jag var med, jag kom ut i mitten på 80-talet. Och det, slut på 80-talet var ju full fart, och det var, ja, det var väldigt uppåt på finansmarknaden och annat och så vidare. Och vi byggde som aldrig förr i Göteborg. Jag jobbade på ett av de företag som fanns på den tiden som hette Kullenberg. Så vi var största byggföretag i Göteborg. Vi hade över 400 anställda. Men sen när vi kom in i början på 90, 92, 93, då vek kurvorna. Och det är nästan svårt att förstå idag på vilket sätt. 94 blev jag med jobbet ihop med den kompisen jag jobbade ihop med där. Och vi stod, som vi säger på vårt språk, långt ner på listorna. Alltså vi stod, jag tror, om inte jag missminner mig, typ så där plats 85-86. Och då har man plockat från typ 400 personer och kom ner dit. Man tyckte ju man satt säkert där, va? Men det gjorde man inte. Och vi hade ett tag en arbetslöshet bland byggnadsarbetarna i Göteborg på 40%. Och vi gick och stämpla, som man sa, fick man gå varannan vecka till Järntorget till Byggnads och lämna in sitt A-kassakort. Och det var jävligt tufft på ren svenska. Det var det. Och då ska man komma ihåg att jag hade ingen familj på den tiden och sådär. Jag klarade mig liksom, va? Men det var ju familjeförsörjare som fick det riktigt, riktigt tufft under den här perioden.
Du var inne på det, du nämnde att det påverkar människor psykosocialt. Alltså jag tänker också det, just arbetslösheten är ju så, den är dels förutom de ekonomiska problemen, så alltså rent, det är ju liksom ett sammanhang man har och något slags, det ger liksom en frihet och ett värde att man faktiskt tjänar ihop sina egna pengar.
Ja, men absolut, jag menar ett jobbet eller arbetet är ju en väldigt stor del av en människas liv. Det är ju så. Det ger, dels ger det en form av identitet, förutom att det är ett sätt att försörja sig och liksom medverka till den delen, så är det ju en form av identitet och någon form av status också, får man väl ändå säga, och delvis också kanske någon form av självförverkligande beroende på vad man har för typ av jobb givetvis. Men det är en viktig del, och man ofta identifierar sig med sitt yrke. Och som jag kan ju säga för min egen del, jag är ju väldigt stolt över, ska jag säga, byggnadssnickare. Jag tror att de allra flesta som blir kvar i branschen, det är en tuff bransch. Det man ofta anmärker på i arbetsmiljö och så vidare. Men en byggnadsarbetare exempelvis, och byggnadssnickare i mitt fall, som ofta lyfts fram, det är friheten. Fortfarande att du har ett relativt stor frihet att med din yrkeskunskap kunna forma väldigt praktiskt, så att säga, resultatet av ditt arbete.
Precis. Ja. Nej, och du nämnde det att många familjer som fick det tufft också, som, och så, ser du att är det svårare att vara arbetslös idag än vad det var på den tiden?
Jag tror, ja, det vill jag hävda att det är. För det första var det så att vi hade en helt annan organisationsgrad på den tiden. Man var med i ett fackförbund, i mitt fall Byggnads. Man var också med i en A-kassa i mycket större utsträckning. Så man hade ju ändå en försörjning. Även om den var lika hög så var den ändå vettig. Mm. Och det har ju faktiskt blivit sämre genom åren. Och anslutningsgraden är lägre.
Mm.
Nu har man ju förbättrat villkoren det sista här i pandemin. Och det hoppas jag kan få vara kvar även efter pandemin. Jag tror det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Även framgent så att säga. Men nej, det har blivit tuffare. Absolut.
Mm. Ja, du tänker på A-kassan och att man regeringen såg till att man tidigare kan gå med, eller man behöver inte vara med lika länge för att kvala in så att säga.
Nej, man har ju underlättat villkoren kan man säga på olika sätt och även lyft nivån i det. Så att, ja. Och det har ju varit nu då en tillfällig åtgärd under pandemin, men den kan man ju hoppas bli kvar framåt.
Ja, det hoppas jag också. Jag tänker vi köra en låt här. Smoke on the Water med Deep Purple kommer här. Välkommen tillbaka till A-radion i Partille Närradio med mig Ruben Malmström och vår gäst Jonas Athenius, Socialdemokraterna, kommunalråd i Göteborg ska jag också tillägga. Ja, Jonas, vi snackade lite här om, bara för att ge lite bakgrund till nya lyssnare som tillkommit, och jag ska också säga det till både er som varit med hela vägen och er nya lyssnare att ni är varmt välkomna att ringa in om ni har några frågor. Jonas är ju då kommunpolitiker i Göteborg och socialdemokrat. Han sitter i kommunstyrelsen som har hand om en hel del frågor kan man säga, så att man kan ringa in och fråga om nästan vad som helst, och det gör man på, nu ska jag bara dubbelkolla här. Nej, jag stod inte det numret. Men det, visst är det... Alltså, jag inte ser fel nu. Pinsamt. Jag tror det är 031-26-10-90. Yes. Så ni är varmt välkomna att ringa in. Men jag tänkte vi skulle fortsätta lite på det spåret där vi var innan, Jonas, om just arbetslösheten. Du berättar hur det har drabbat dig under 90-talskrisen som byggnadsarbetare. Hur det på många sätt är sämre idag att bli arbetslös på grund av att skydden är sämre. Jag vet att du har ju jobbat, idag är Socialdemokraterna i opposition, men förra mandatperioden så ansvarade du för jobb och vuxenutbildningsfrågor. Ni hade bland annat hand om, det var förra mandatperioden Socialdemokraterna styrde, och du hade bland annat hand om att få den stora, ganska stora grupp i Göteborgs fall, nyanlända som kommit under flyktingkrisen i arbete eller studier som leder till arbete. Berätta lite, vad är liksom, hur ser, om du tänker idag eller de senaste åren, hur ser situationen ut på arbetsmarknaden? Var finns de stora problemen?
Ja, men det vi ser nu, och som det är ju en ganska märklig situation vi har, alltså den kris vi inne nu i, som då i mångt och mycket, alltså den är ju baserad i grunden på ett virus, och den konjunktursvacka som delvis faktiskt, då får man ju säga, också varit återhämtning, och vissa branscher ska också komma ihåg, har ju rullat på bra. Så att det är ju inte överallt vi ser detta. Men vi ser det i vissa branscher som exempelvis vi nämnde innan, inom hotell- och restaurangbransch och så vidare. Och vi jobbar ju då, som jag sa innan här, med grupper då som har stått utanför arbetsmarknaden och som ytterst faktiskt då inte kanske har tillgång till A-kassa, och då är det ju försörjningsstöd om inte man har någonting annat. Och där har vi jobbat väldigt aktivt i Göteborg med att se till att på olika sätt matcha dem vidare, antingen om man är så nära vidare ut mot ett jobb, alternativt att man kompletterar då med utbildning för att matcha in mot behov på arbetsmarknaden.
Mm.
Och fokus har varit, precis som jag var inne, det har varit många unga. Före pandemin kan man säga var mycket fokus på nyanlända som har kommit hit till Sverige på senare år. Nu har gruppen unga växt igen, tyvärr. För det är ju så det ofta funkar då, sist in, först ut så att säga.
Vad är de största hindren för att komma i arbete idag och få ta sig in på arbetsmarknaden?
Men Sverige har ju, tycker jag, en styrka som vi ska värna om och som är viktig, men den är lite ideologiskt i fara kan jag ju tycka, och där står ju socialdemokratin upp just detta, för att vi ska konkurrera med kompetens och inte med dåliga villkor eller sämre villkor på olika sätt, utan vi har kompetent arbetskraft och vi har det brett på olika områden oavsett var vi verkar någonstans.
Mm.
Och det har vi jobbat väldigt aktivt med, för att pratar man med arbetsgivarna så är det klart att de anställer ju utifrån inte i grunden för att det spelar ju egentligen ingen roll hur billigt det än är om inte du kan utföra arbetet, oaktat vilket typ av arbete det är. Du ska göra någonting på en arbetsplats. Och det finns ett behov så att säga, från arbetsgivaren. Och det är det vi måste matcha upp, det behovet. Och där tycker jag vi har varit väldigt duktiga i både Göteborg men också ihop med våra kranskommuner. Nu sitter vi i Partille då, här och sänder. Med våra då kranskommuner kring Göteborg så har vi ett kommunalförbund som heter GR i Göteborgsregionen. Och tillsammans med dem så har vi också jobbat med något som heter GR Yrkesvux som exempel med en mängd olika yrkesutbildningar. Som just är utformad utifrån från de behov och de krav som ställs. Mm. Och det vet vi också sedan innan pandemin att gick man och klarade en sån yrkesvuxutbildning, ja, det var nästan lika med jobb. Du var nästan garanterad ett jobb. Så jätteviktigt att jobba vidare på det spåret. Det finns ingen anledning att ompröva det så att säga. Utan det är också ett läge nu om man då är arbetslös att kunna faktiskt ta del av en sån här utbildning under en period då man nu är arbetslös. Mm. Om man behöver göra så att säga, lyfta sin utbildningsnivå.
Och vem får det här? Det är om man har varit arbetslös en längre tid eller vem som helst som är arbetslös?
Ja, du kan ju ansöka in egentligen. Det är ju fritt att kunna ansöka in kring detta. Sen kan man säga att vi i Göteborg jobbade kring med särskilt fokus på de som hade försörjningsstöd men som hade det på grund av just arbetslöshet. Mm. Det var inga andra sociala problem på något sätt utan man var arbetslös, man hade ingen annan inkomst. Och då jobbade vi ihop med våran socialtjänst där man hade en anvisning till något vi kallar för kompetenscenter som idag finns på 4 ställen runt om i stan och där vi jobbar just mot behovet ut på arbetsmarknaden att lyfta de individerna och matcha dem ut mot behovet som finns.
Mm. Jag tänker, du var inne på det att vi har ganska hög kompetensnivå generellt på svensk arbetsmarknad. Kunskapsintensiv ekonomi som vi har, är inte det ett problem, dels för unga men också just för, om man ska vara lite djävulens advokat här, ta till exempel om du kommer från Irak eller Syrien, du kanske inte har en utbildning eller du kanske har en utbildning som inte är liksom relevant för svensk arbetsmarknad. Blir det ett problem att ha den typen av ekonomi och den typen av arbetsmarknad? Går det att lösa?
Det går absolut att lösa och jag skulle ändå vilja framhålla att vi har ju i Sverige något vi kallar för den svenska modellen och jag värnar väldigt starkt och det handlar egentligen om att i de olika branscherna där både då fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationerna inom de branscherna har en unik förmåga ofta att tillsammans lösa sitt behov om man får uttrycka mig så. Och det är vi jäkligt duktiga på och jag vet att när vi hade våran flyktingkulmen där 2016-2017 när det kom väldigt många till Sverige så har man ju också jobbat utifrån att det faktiskt då precis som du beskrev Ruben att vuxna människor med förhållandevis väldigt låg utbildning, hur kan vi hitta enklare vägar in men alltså hur vi fasar in men inte för att vi sänker nivån utan man kanske har fler trappsteg på vägen fram till exempelvis i mitt fall ett yrkesbevis då som är ytterst då som byggnadssnickare exempelvis. Men man kopplar på några trappsteg till så att man faktiskt på riktigt också ser till att ja, du klarar av det, man fixar detta och man anpassar det. Men det är branscherna ska jag säga är bäst lämpade också att forma sina modeller för de kan det bäst.
Tror du det kommer vara en stor skillnad efter pandemin på vad man efterfrågar för kompetens och helt enkelt hur marknaden ser ut?
Ja, delvis. Vi vet att exempelvis i Göteborgsområdet här, vi har ju fortfarande en hel del teknikindustri. Jag tänker inte minst bil, om vi tar ett väldigt konkret exempel, vår bilindustri här på Hisingen. Där man, jag säkert tror man passar också på i sånt här läge nu att omställning som ändå var på gång i elektrifiering och så vidare, den går ju snabbare i det här läget. Och det är klart att då tänker man ibland kanske på ingenjörer och så vidare. Men det är ju hela kedjan. Det är allt från utvecklingen och hela vägen ut i eftermarknaden och ut i verkstaden. Istället för förbränningsmotorer på sikt så kommer de få reparera elektrifierade motorer. Mm. Och det är ju en helt annan kompetens fast du står i en verkstad och så att servar en bil. Mm. Och det kommer kräva kompetensutveckling. Alltså även hos, det tror jag vi kommer se en väldigt stor skillnad framåt. Människor som har jobb. Men också behöver utveckla sin kompetens löpande. För teknikutvecklingen går så snabbt. Mm.
Och man kan tänka sig att den påskyndas av pandemin då, tänker du?
Det tror jag. I vissa branscher tror jag att det kan vara ett momentum som trycker på. Så att, ja, och det återstår ju se lite grann. Men där är ju viktigt också att vi som kommun är med också och gör vad vi kan och stötta i en sån omställning.
Ja. Jag tänker också på, vi var inne på besöksnäringen innan, alltså restauranger, bio, flyg, olika näringar som påverkas av det just nu rådande läget. Det är ju förstås svårt att säga någonting, vi vill veta någonting om återhämtningen och hur vi kommer bete oss framöver, men om man ska, jag tänker att som politiker måste du ju ändå på något sätt försöka se in i framtiden här så gott det går. Vad tror du själv? Är det liksom, ser det ljust ut för de här branscherna? Kommer man återhämta sig eller kommer vi efterfråga helt andra saker?
Jag tror det är en blandning. Jag tror att många kommer återhämta sig, för att det är ju inte en, som jag var inne på innan, det är inte en traditionell kris där hela konjunkturen faller och efterfrågan faller, utan det finns ju, det är det här viruset i botten. Mm. Och det finns, tror jag, en efterfrågan hos människor, om vi nu bara tar väldigt konkret exempel, att gå ut på restaurang igen, att gå ut på krogen, höll jag på att säga, det tror jag är efterlängt. Att kunna gå på teater, bio, nöjesliv. Mm. Sen tror jag att det kommer kanske vara en viss tröghet i början, att folk är lite kanske försiktiga. Med tanke på då den distans vi har haft nu, att man är lite försiktig initialt. Mm. Men jag tror absolut att vi kommer komma tillbaka. Människor är sociala varelser, vi vill träffas, och många suktar nog efter det idag. Så till delar där tror jag att där kommer man liksom ha en återhämtning. Mm. Men i andra branscher som jag var inne på så tror jag också att teknikutvecklingen gör. Exempelvis om man tar in en mötesverksamhet. I våran värld just nu, vi politiker i alla fall, det är ju väldigt mycket digitala möten. Vi träffas ju inte fysiskt längre. Mm. Utan vi träffas via olika digitala Zoom och Teams och allt vad det heter. Och det tror jag också är en kombo. Man kommer mötas och så vidare på olika sätt. Men jag tror också till delar man kommer träffas. Ni vet, i min värld ibland man åkte till Stockholm kanske på ett möte på 3 timmar. Nej, det känns inte lika attraktivt längre. Och inte bara rent av min egen tid, utan miljömässiga skäl och annat, så kan ju ett sånt möte tas digitalt, exempelvis.
Ja, men jag håller nog med dig. Jag tror också det finns en del sådana saker som man, jag vet inte, det är väl en generationsfråga också. Jag har ganska många gånger känt att behöver jag verkligen åka till en annan stad för den här grejen liksom. Jag tror det kommer finnas en större acceptans för att ta saker på distans nu. Men samtidigt, jag vet inte, jag saknar ju att ta en öl. Det är man inte mindre sugen på liksom nu än vad man var för pandemin.
Jag kan bara instämma.
Ja, så att där, jag är inte heller så orolig för det helt talat. Men det är ju bara fråga om hur man ser till att de restauranger som finns håller ut och liksom klarar. Så jag tänker, vi kan ju kanske komma in på det lite mer snart här. Men först kör vi en låt. Forever Young med Alphaville kommer här. Forever Young med Alphaville. Du lyssnar på A-radion i Partille Närradio med mig, Ruben Malmström, och vår gäst Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Som vi nämnde här tidigare före låten så är det en ganska ansträngd situation på arbetsmarknaden just nu under pandemin. Vi tror förvisso att den kommer att man kommer, de branscher som drabbats hårdast, jag är tunghäfta idag, kommer att återhämta sig, men det är också en fråga om att se till att företagen faktiskt också överlever, så att man kan inte återhämta sig om man gått i konkurs, utan vi behöver också stötta så bra det går under den här nu tyvärr allt mer plågsamt utdragna pandemin. Och där tänkte jag fråga dig, Jonas, vad gör man, vad behöver göras för att stötta våra lokala företag, tänker jag framförallt på.
Nej, men det vi behöver titta på och det vi behöver se över, det är ju det, hur ska jag uttrycka mig, där vi har makt att påverka på kommunal nivå. Mycket som görs och så att säga, det sker från regeringen och på nationell nivå, men då får man ju titta lokalt i våran kommun. Vad kan vi göra i Göteborg för att underlätta för våra näringsidkare så att de överlever och ytterst då givetvis kan behålla anställda och behålla jobb. Och då, om vi tar exempel, vi håller kvar oss vid restaurangnäringen, tänker jag, för det är ju ändå en väldigt, väldigt utsatt bransch. Vi har pratat om den flera tillfällen nu, men jag tycker det är lite viktigt i och med att de har det allra, allra tuffast. Så exempelvis här nu i vårat kommunfullmäktige, som är vår högst beslutande församling i Göteborg, så beslutar vi i torsdags här, för ett par dagar sedan, kring åtgärder som vi kan göra på lokalt plan. Exempelvis, om ni tänker er, ni går på stan, så nu när våren kommer så kommer ju alla de här uteserveringarna fram. Men de byggs ute på trottoarer, om ni tänker efter, va? Det är ju, man tar ju mark i anspråk utanför restaurangen.
Ja.
Och då tar vi ut hyra för det, så funkar det. Med en speciell markupplåtelsetaxa som det kallas. Där har vi sagt så ihop med alliansen nu, då får vi majoritet. Så vi har förhandlat fram då ett förslag här med alliansen som nu har beslutat att det blir 0 kronor.
Mm.
Det kostar ingenting.
Mm.
Utan ni kan slå upp de här utan att det kostar något. Vi tar till exempel betalt normalt sett för alkoholserveringstillsyn. Att man ut och tillsyn kring, för det är ju en lagstiftning i botten.
Ja.
Det var också sagt att det kostar 0 kronor. Vi tar inget betalt för det som längst här fram till årsskiftet.
Mm.
Men en annan del som är viktig att ta med och som jag tycker är viktigt att säga också är ju att staten i form av regeringen har ju, den socialdemokratiska regeringen har ju pumpat ut enorma stora pengar, alltså det är mång miljardstöd som ingen kommun i Sverige kan aldrig matcha det, alltså, utan det är ju staten som har, och via socialdemokratiska regeringen som har de ekonomiska musklerna. Och där är det ju viktigt, för det har jag jäkla respekt för alla näringsidkare, framförallt de små. De stora företagen är lättare, de har stora organisationer som kan hantera och ansökningar och så vidare. Men är du en liten restaurangägare någonstans så är det inte så jäkla lätt att hitta rätt i den djungel, utav, för det är väldigt många olika typer av stöd. Och där har vi med nu också i vårt förslag här att vi förstärker de insatserna, alltså vi har något som heter företagslots, och att vi förstärker det ännu mer för att just guida rätt, hjälpa våra små näringsföretag, alltså i det här fallet restaurangnäring, men det kan vara inom andra branscher, med att guida rätt och hitta rätt i alla dessa stöd.
Mm.
Jätteviktigt. Och så sent som i, ska vi se här, det var både onsdags och torsdags kom nyheter från regeringens sida att man då förlänger dels det man kallar för omsättningsstöd, som är ju egentligen likviditet i botten, men också omställningsstöd och det som jag tror har varit väldigt lyckosamt för att just rädda jobb just nu, korttidspermitteringar.
Ja.
Att man får helt enkelt statligt stöd för att just permittera människor. Man kan gå hem, men man har fortfarande kvar sin anställning.
Mm.
Och det är nu förlängt till halvårsskiftet här 2021. Jätteviktigt, tror jag. Jätteviktig insats för att rädda jobb och rädda näringsverksamheter.
Ja. Jag tänker apropå permitteringsstödet. Jag kan inte minnas att man har använt något sånt under andra kriser, i alla fall inte under min livstid, men är det inte en ganska smart grej ändå generellt vid krisen? Visst, det här vet man ju att det är ett virus som går över och så, men det har ju också visat sig att den inte, man vet inte riktigt när och hur länge, men bara själva grejen att okej, det är en kris, nu löser vi det här gemensamt, och det är liksom inte det här enskilda företagets fel att man tvingas dra ner, så att vi helt enkelt ger ett brett stöd som man kan liksom ansöka om för att klara den här tillfälliga dippen liksom.
Det har inte i den omfattningen använts. Om vi ska vara ärliga fanns ju det här med en form av något i dess närhet i alla fall under finanskrisen inom så att säga, och då var det inom teknikindustrin och bilindustrin. Det var ganska diskuterat också, om man ska vara ärlig, mellan de fackliga organisationerna lite grann kring modellen, hur det utformades. Men jag tror på en modell som, om man så att säga, som i framtiden här, där man får svacker, men där man har kompetent personal, där man kanske då behöver dra ner på produktion, men att då kanske man, som jag tänker i alla fall, att staten kan gå in under en begränsad tid. Man kan stötta med, som det är du inne på, som det är nu då med korttids, men att det är också kopplat till kompetensutveckling.
Mm.
För jag, det vi var inne på det innan, i vissa branscher så går teknikutvecklingen så snabbt så att anställda inom den branschen behöver, eller i olika segment, oaktat om man är liksom inom kollektivanställd som man brukar säga, eller om man har eftergymnasial och tjänsteperson och jobbar på kontoret, lite slarvigt sagt, behöver kompetensutveckling. Och det är lite större sjok. Det är inte bara några dagar här eller någon dag var femte år, liksom, utan det är kanske större sjok du behöver ta. Och kan man gå in och stötta det i en svacka framförallt, då kan man ju stärka kompetensen där det företagets anställda kommer jäkligt starka ur i startblocken när det då vänder. Med förbättrad kompetens. Och det gynnar ju alla. Det gynnar dels individen som får behålla sitt jobb. Det gynnar det företaget. Men det gynnar också samhället i stort och samhällsekonomin i stort. För det gör Sverige starkt helt enkelt.
Ja. Nej, jag tänker att det är så... Det visar någonstans på bredden i vad man behöver göra för att fixa jobben. För att dämpa arbetslösheten. Alltså, det är så lätt att vi pratar så otroligt mycket om... Typ vilka krav ställer man på arbetslösa, på hur de ska söka och så vidare. Och det är förvisso viktigt, det tycker jag. Det är liksom ett, man bör ställa krav på det för att alla som kan jobba ska jobba. Men det är bara, om man ska se till resultaten och vad som faktiskt funkar, så är ju det en sån liten del i den kedjan. Och det är så mycket mer som ska på plats. Liksom. Du ska ha företag som också har kunder. Du ska se till att den som söker jobb också, medan man söker jobb, får rätt liksom skaffa sig rätt kompetens också. Och inte bara slå huvudet mot en vägg och skicka in, titta här, Arbetsförmedlingen, de här personliga breven jag skickat iväg den här veckan, helt utan några utsikter.
Ja, men jätteviktigt. Självklart, du har ett behov. Och det behovet, det är det vi ska stötta och svara upp för. Utifrån individens förutsättningar. Mm. Absolut, jätteviktigt.
Ja. Jag tänker att vi kör en liten låt. Cecilia med Simon & Garfunkel kommer här. Vår två låtar där. Först Island in the Stream. Nej, förlåt. Nu går händelserna i förväg här. Här senast hörde ni Electric Avenue. Och du lyssnar förresten på A-radion i Radio 88, i Partille närradio, förlåt mig, med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, Socialdemokraterna i Göteborg. Ja, vi pratade lite här innan pausen om behovet av stödåtgärder för att få tillbaka jobben, för att rädda jobben nu under pandemin. Om vi blickar lite framåt. Jobben är ju en sak, och liksom hur vi ser till att det finns en efterfrågan och att folk kan ta de jobb som kommer tillbaka, men det är också människor som ska ta jobben, och vi vet ju att det pandemin och liksom isoleringen, det har medfört otryggheten, det har medfört för många också skapat en hel del sociala problem. Det har talats om psykisk ohälsa, om risken för våld i nära relationer, mycket annat. Hur ser ni de här problemen i Göteborg, Jonas?
Ja, men det är tyvärr, där har du ytterligare en del av pandemins baksida, kan man säga, om man tar det utifrån just det sociala perspektivet.
Mm.
När man inte kanske kommer till jobbet på samma sätt, allt fler, de som då kan, jobbar hemma, man umgås på, vad ska man säga, mindre ytor och tajtare ihop kanske då med familjemedlemmar och så vidare. Och tyvärr har vi ju baksidor på det, exempelvis som du säger med våld i nära relationer. Men också att man då kanske, man blir av med jobb och annat, det kan leda till andra sociala konsekvenser och det vi kallar oro helt enkelt i olika områden i stan.
Mm.
Och det gör vi ju vad vi kan nu då för att så att säga motverka det på olika sätt och försöka uppmärksamma. Jag vet att våran socialtjänst jobbar nära för att hålla ett väldigt vakande öga så att inte detta drar iväg och gör vad vi kan för att motverka det.
Mm. Finns en risk att fler ungdomar till exempel hamnar i, det är inte bara ungdomar för den delen, men jag tänker kanske särskilt på unga nu som har skolan på distans och så, att man hamnar i kriminalitet eller fel sällskap?
Nej, men alltså, ytterst kan man väl säga att det gör det, men det är ju en bit dit fram, utan det finns ju något varningstecken i tid, och nu har vi haft distansundervisning av förklarliga skäl. Vi har haft ett svårt läge och har fortsatt ett svårt läge inom skolan exempelvis, men vi vet också att det får konsekvenser. Och inte minst om vi tittar på framförallt kanske då våra gymnasieelever. Det är inte alltid helt lätt. Man ska sköta det man normalt sett går till skolan. Man går upp på morgonen, man klär på sig och åker in till skolan.
Mm.
Det ska man gå upp i sängen och liksom helst klä på sig och sätta sig vid skrivbordet och liksom bakom datorn.
Mm.
Bara att göra det momentet.
Mm.
Ärligt talat, det är ett steg i sig.
Mm.
Och sen vet vi också att alla har inte de förutsättningarna.
Nej.
Alla har inte ett eget skrivbord eller ett eget rum där de kan sitta i lugn och ro, utan man bor kanske trångt och har inte rätt förutsättningar. Det vet jag i och för sig då att skolorna, och vi har ju från staden jobbat med att också kunna bereda plats även trots detta då, på skolan. Så att man försöker ta hänsyn till detta, men i möjligaste mån då förebygga så att vi inte får elever, i det här fallet då, som vi tappar helt enkelt.
Mm. Jag såg att dels har nu regeringen tagit bort de nationella rekommendationerna, även om Göteborg inte ännu kunnat öppna upp skolorna på grund av smittläget här. Så ser man att man verkar vilja att man gör det så snart som läget tillåter. Och jag såg en miljöpartistisk minister, Märta Stenevi, där sina språkare sa att skolan bör vara det sista man stänger och det första man öppnar. Skulle du hålla med om det?
Ja, men det är ju rätt. Jag tycker det är rätt. Alltså det är rätt prioritering att tänka på det sättet. Absolut. Absolut.
Mm. Ja, jag tänker också, vi har ju redan en extremt ojämlik skola. Och att den är ojämlik beror ju oftast på vilka förhållanden man har hemma, ens föräldrars utbildningsbakgrund, men också rent materiellt. Alltså, har du någonstans där du kan sitta och göra läxorna? Har du det liksom lugnt hemma? Det där måste ju bli, det där blir ju enormt svårt för den som inte har det så, nu när man pluggar helt på distans. Därför reagerade jag lite också när jag vet, det har säkert många var lyssnare uppmärksammat, men att högerstyret i Göteborg nu vill lägga de pengar som, eller en del av de pengar som regeringen lägger på att underlätta för de elever som får det svårt nu i den här distansundervisningen, på att istället anordna en bankett för de bäst presterande eleverna. Hur reagerar du på det här, Jonas? Vad tänker du kring idén?
Nej, jag blir förbannad när jag hör sånt. Alltså, här har gått ut pengar från regeringens sida just för att mildra konsekvenserna inom skolan och i synnerhet gymnasieskolan som får kanske tagit den största smällen här. Och så väljer man att lägga pengar på det ändamålet. Ja. När vi vet att det här är kompensatoriska pengar. Syftet är att just mildra effekten av pandemin och att kommunerna ska kunna få ett extra ekonomiskt anslag och en hjälp att ta ytterligare åtgärder. Och så lägger man en del av pengar på detta. Mm. Det är inte klokt.
Nej. Nej. Nej, jag tycker väl att det är ju inte fel att uppmuntra duktiga elever. Det är ju bara prioriteringen. Jag förstår, man tar krispengar som just nu verkligen behövs till en bankett. När vi dessutom redan har stipendier och en rad andra sätt att faktiskt uppmuntra elever. Jag tror att den uppmuntran som saknas är väl kanske inte just en bankett nödvändigtvis, utan det är ju att ha en lärare som tar vara på liksom engagerade och motiverade elever, sig till att de får utlopp för det engagemanget och utvecklas fullt ut. Det är där, resurserna saknas i någon mån. Nåväl, jag tänker att vi återkommer till det här inom kort. Vi kör en låt. Kenny Rogers och Dolly Parton, Islands in the Stream, kommer här. Islands in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton. Underbar låt. Ja, du lyssnar på A-radion i Partille, närradio med mig Ruben Malmström och Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna i Göteborg. Vi ska strax börja avrunda lite här och spela ett klipp från ett par partivänner från oss, ett gäng unga socialdemokrater som just nu håller på att gå en utbildning där de bland annat lär sig att sända radio. Så jag ser fram emot att ha dem med även här i A-radion framöver kanske. Men de kommer få lite smygpremiär här nu om en stund. Det är lite, jag ska säga till er som lyssnar också, att det är lite speciellt nu under pandemin, så har vi då spelat in det här på distans, att de har spelat in det här på förhand och de har också tänkt sig ett par låtar som tyvärr inte finns i vårt bibliotek, så jag har försökt hitta lite snarlika låtar eller andra bra låtar helt enkelt, så det kommer inte vara helt exakt samma, men så att om det är så att ni, det här är inte den låten, nej, vi vet, utan vi skyller det på pandemin helt enkelt, men jag hoppas att ni kommer gilla deras inslag. Jag tyckte själv det var väldigt fint att lyssna på i alla fall innan här. Men Jonas, vi ska kort bara prata om innan vi avrundar här. Vi har ju snackat lite om pandemin och så, och hur det påverkar. Och nu för låten här så var vi inne på otryggheten, de sociala problemen. Det är ju ingen raketforskning att när man har allt mer utbredda sociala problem, allt mer utbredd arbetslöshet som också slår mot unga, så ökar det problem vi redan i väldigt allt för hög utsträckning har med kriminalitet och otrygghet. Här vet jag att det finns ett gäng aktuella frågor nu som kommer beslutas den närmaste tiden på kommunstyrelsen. Bland annat så i den uppgörelse du nämnde lite kort här om att hantera konsekvenserna för näringslivet med pandemin, där då Socialdemokraterna och det sittande borgerliga styret har gjort upp, så finns det ju även en del punkter om just det här med brottsligheten. Vad är det vi har som vi drivit igenom där?
Ja, men dels det är så här, som jag sa i början av programmet här, så styrs Göteborg av ett väldigt svagt högerstyre, alliansen, på 29%. Men när vi hittar lösningar och förhandlar ihop ibland i vissa ärenden med Socialdemokraterna, så får vi majoritet precis. Och här har vi sett ett problem just kopplat till socialtjänsten som har varit underfinansierad helt enkelt. Så i grunden handlar det om att vi förstärker med resurser och har ett förslag nu tillsammans med att förstärka det grundläggande arbetet för socialtjänsten i de olika områdena runt om i Göteborg. Och det är även andra delar, nämnden för funktionsstöd och så vidare. Det är en sån här grundläggande del i det. Men i detta så finns det, förutom lite andra delar med vi varit inne på innan, med jobb och näringslivssatsningar och sommarlovskorten är viktigt för Socialdemokraterna som återinförs här nu till sommaren, som är viktigt, så är det också en trygghetspott med pengar vi sätter av för ett antal olika åtgärder. Och dels är det att förstärka en modell som vi jobbar med i Göteborg som heter Trygg-i, som är en samverkansmodell där vi jobbar i de olika stadsområdena och för att identifiera utifrån egentligen ett medborgarperspektiv vad otrygga platser och hur vi samverkar mellan staden och polisen kan motverka det på ett bra sätt.
Mm.
Det är en grundläggande och bra arbete som har fungerat bra innan och som vi stärker ännu mer. Sen är det några nya uppdrag kan man säga. Dels är det att förstärka, eller det är delvis funnits innan, men vi behöver förstärka avhopparverksamheten. Vi behöver förstärka möjligheterna för socialtjänsten att jobba med de unga, oftast i alla fall unga personer som kommer in i den här hierarkiska pyramiden, att när man kommer in i botten att också kunna hitta bra verktyg för att helt enkelt plocka bort dem därifrån, man får uttrycka med rått sagt. Och det är socialtjänsten som är duktiga på att jobba med detta. Det är insatser vi behöver göra där.
Mm.
Vi har en annan modell som har lyfts framgångsrikt på Hisingen, där man har jobbat med något som heter Insluss, som egentligen handlar om att då en dömda brottslingar som kommer då från och är på väg ut frigivning från kriminalvården, i den övergången vidare ut på i samhället i stort, är ett stort riskmoment att man faller tillbaka, tyvärr. Man faller tillbaka i det gamla mönstret. Och där jobbar man just i den skarven och gjort det på ett lyckosamt sätt. I den här modellen det vi nu förhandlat fram så sprider vi det över hela Göteborg och hela staden i det arbetssättet. Men det finns flera andra delar också. Samlokalisering. Att jobba mer med att sitta ihop, det gör vi delvis, men förstärker det ännu mer mellan socialtjänst och lokal poliskontor.
Ja.
Men också titta på andra typer av riktade insatser. Exempelvis då att våra socialnämnder då i samverkan med just grundskolan och polisen får genomföra dialogmöten med, ja, det kan vara riktat mot föräldrar då, ett syfte att stärka deras kunskaper kopplat till den organiserade brottsligheten och hur man då jobbar där med rekrytering av unga. Just för att stärka föräldrarnas roll, medvetenhet kring detta.
Ja.
Så det är flera delar i detta just att jobba förebyggande kan man säga.
Ja. Gött, det är verkstad helt enkelt har jag.
Verkstad är det.
Jag vet att det finns några fler frågor jag skulle vilja prata om här, men vi behöver tyvärr avrunda här och lämna över då till våra yngre förmågor som har sitt som gjort en övning här att spela in radio som vi ska spela upp för er nu. Så jag passar på att säga stort tack till dig Jonas för att du gästat oss idag och stort tack till er som har lyssnat på återseende helt enkelt. Ha det gott!
Tack, tack!
Då har klockan slagit eftermiddag och vi säger välkomna till Studio Goose. Vi som sitter här är fyra vuxna, relativt unga socialdemokrater som kommer vara ditt sällskap, inte bara idag, utan varannan vecka i hela 12 veckor framöver. 12 veckor. Mm. Och vårt mål det är att vi ska vara som den här vännen som alla har, som oavsett ämne och oavsett vad som diskuteras alltid verkar ha de här kloka tankarna och idéerna. Låter det intressant? Ja. Det är intressant. Jag som pratar heter Oskar Allard, en glad fysioterapeut från Alingsås. Och med mig har jag...
Sandra Mattiasson, 18 år gammal. Jag går på gymnasiet, studerar samhällsvetenskap med inriktning beteendevetenskap och uniform.
Och jag heter Jakob, är 22 år. Och till vardags läser jag på Handels här i Göteborg. Där jag nästan är klar med min master om ett år som jag läser inom nationalekonomi med inriktning på miljö och klimat och hållbarhet.
Och jag heter Alexander Wikall, är 20 år gammal och är precis som Oskar också från Alingsås. Dessutom så läser jag också på Handels i Göteborg precis som Jakob, fast det är så läser jag kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering.
Där har ni vilka vi är och nu kör vi första låten. Det är vi som sitter här och pratar om varför blir vi socialdemokrater? Har du någon bra historia om dig, Jakob?
Ja, alltså om jag ska dra det hela vägen tillbaka så kan jag väl säga att när jag var 10 år ungefär så sa min mormor att jag hade passat väldigt bra som statsminister. Så ja, jag tänkte då får jag väl bara börja. Det är en ganska lång väg att gå. Så jag kände väl att ja, jag får väl gå med någon gång. Men egentligen så var det väl 2015 när jag var lite äldre. Min syster hade precis flyttat till Gotland och jag hade gått på min första Almedalsvecka. Och jag kände ändå att politik var någonting som jag var intresserad av. Så att när jag kom hem sen så kollade jag runt vad de olika partierna hade för politik. Och fastnade just för socialdemokratin. Om alla människors lika möjligheter att kunna lyckas i livet med mera. Så genom det så gick jag med i SSU själv 2015. Och på den vägen gick det väl.
Och i liksom ungefär den perioden gick jag med också. Trots att jag är några år yngre än dig, Jakob, så gick jag faktiskt med redan 2014. Bara några dagar före valet där. Jag minns att vi hade någon uppgift från skolan. Jag gick ju i åttonde klass då om att vi skulle intervjua lite lokalpolitiker i valstugorna i Alingsås. Och just den dagen så råkade vårt SSU-distriktsordförande John vara där och jag och några kompisar beslutade oss att gå med. Sen kompisarna aktiverade sig ju inte, men jag var ändå taggad på att liksom göra någonting. Så att min första SSU-aktivitet var faktiskt dagen före valet då SSUs dåvarande förbundsordförande Gabriel Wikström skulle hålla ett tal, om det var i Trollhättan tror jag. Så jag dök upp där, skulle fylla 14 om några dagar och fick i uppgift att dela ut korv i ett tält. Så det var min första kontakt med liksom SSU och partiet och så. Och sen har jag varit aktiv sen dess och alltså på sätt och vis så kan man väl säga att jag egentligen alltid har varit sosse liksom. Det var liksom de värderingar jag alltid burit med mig liksom och som kanaliserades ganska tidigt och som jag fortfarande liksom bär med mig och liksom jobbar utifrån idag.
Nice. Ja, för mig är det varken ingen som sagt åt mig att jag ska bli statsminister, men jag fick engagera mig ändå. Och jag är faktiskt uppväxt i en riktig högermiljö. Och det var egentligen främst när jag började jobba ute i vården. Jag hade både vänner och bekanta som jobbade på de privata vårdcentraler och de privata vårdgivarna. Och där märkte jag och såg hur allt fokus bara var på att tjäna pengar. Man själv jobbade och slet för att man skulle få så bra vårdkvalitet som möjligt. Så man bara hör historier om hur man försöker kringgå regler och så vidare för att bara hova in så mycket pengar till sina styrelseordförande i sina bolag. Så. Och då kände jag att nej, det här är inte det jag tror på. Så kände jag att ja, att annons, tycker att man ska engagera sig. För annars är det ingen del bara sitta och hejta på saker. Så då valde jag att gå med i Socialdemokraterna. Och det var nog 2017 tror jag. Så jag ligger lite efter.
Jag gick med 2018. Så jag var då sist av oss alla in. Men mitt politiska engagemang började nog redan i grundskolan där jag alltid såg fram emot samhällskunskapslektionerna för att jag fick prata om problem jag såg i samhället, vad jag tyckte och hur man skulle göra för att förbättra saker och ting. Jag uppmanades väldigt mycket till diskussion hemma och jag tyckte väldigt mycket. Min mamma var socialdemokrat, eller är socialdemokrat. Och jag... hon sa alltid till mig att jag var sosse. Och jag var ju en trotsig tonåring, så jag sa att det vet väl inte du, jag är vad jag vill. Och jag engagerade mig mycket i elevråden och satt i ungdomsfullmäktige i Kungälv där jag kommer ifrån. Och när jag inte längre fick göra det, för jag slutade grundskolan, så, eller skulle sluta grundskolan, så beslutade jag mig för att på något sätt måste jag ju få påverka, och jag kan ju inte påverka helt själv. Så jag lyssnade på min mamma och gick med i SSU, anmälde mig till en grundkurs som var min första SSU-aktivitet, där jag åkte iväg till Trollhättan helt ensam. Och efter det så var jag fast. Och kommer väl sitta fast ett bra tag till.
Och det, alltså, så jag tror att våra historier är väl på sätt och vis ganska typiska för många man möter inom både partiet och SSU, att liksom när man väl upptäcker att ens eget liksom engagemang och liksom ens egna värderingar och åsikter faktiskt har möjlighet att liksom förändra.
Jag tänker att man märkte väl kanske att ens egna värderingar skilde sig gentemot andra i ens omgivning. När jag gick på en friskola där det var massa barn till föräldrar som hade det väldigt bra ställt, och jag märkte hur de såg på saker och hur vi såg olika på saker, och att det är ju en del av samhällskunskapen att jobba med politik och med partierna, att i valet 2014 så tyckte jag att det var skitkul att springa runt och prata med, jag fick uppgift att prata med KD, och märkte ju att det här är ju något jag verkligen inte alls håller med om, och att man på så sätt hittar någonting som man känner att det här håller jag inte med om, även om man inte kanske håller med om allt i det som i det, alltså i socialdemokratin, så är det ju det man håller närmst.
Jag tänker med det att det är på något sätt grundstenen framförallt som man håller med om. Sen kan ju sakfrågorna inte, kanske man inte håller med till 100% alltid. Men att det är just de här,
precis,
frågorna man värnar om. Att det är någon slags grund.
Verkligen, för oftast, som du säger, det bygger ju ändå på någon sorts grundideologi som man utgår ifrån. Om jag ser till mig själv bara, så är jag ganska engagerad i klimatfrågor. Men i den frågan så tycker jag själv att partiet kanske inte är det bästa på just de frågorna. Men då gör jag mer att genom mitt engagemang, då är det ju mer att jag engagerar mig kanske inte 100% i partiet för att jag tycker om deras klimatfrågor. Då engagerar jag mig mer för att det är mitt sätt att kunna förändra partiet så att de kanske blir mer ambitiösa i den frågan. Så det är just det, man har väl någon sorts grundideologi, men sen sakfrågorna kanske inte är exakt som de passar en själv, men då är det också ett sätt att förändra partiet till i den riktningen som man själv tycker är bra då.
Precis, att man engagerar sig för att förändra partiets politik för att på så sätt förändra samhället, och inte för att stå där som en hejaklack, för det är inte så man förändrar.
Med det sagt så tar vi nästa låt. Då är vi tillbaka i Studio Goes, och idag har vi pratat om engagemang och varför vi fyra som sitter här har valt att engagera oss i socialdemokratin.
Och lite sammanfattningsvis så kan man ju säga att gemensamt för alla oss är ju ändå att vi har ju ändå sett olika orättvisa aspekter utav samhället, och vi har alla känt en liksom vilja att få ett bättre samhälle, ifall det liksom är för arbetsmiljö, ifall det är för ungas situation, ifall det är för miljöpolitik. Det finns ju oerhört många aspekter och alla de är ju ändå i grunden politiska frågor som ju behöver diskuteras och där vi behöver komma med nya smarta lösningar. Och jag tror att det är nog en väldigt viktig del till varför vi har valt att engagera oss.
Ja, och vi kommer ju vara i sällskap 12 veckor framöver. Och nästa gång vi sänder är den 17 april. Och vad kommer det handla om då?
Ja, tanken är att vi hade tänkt prata en del om välfärdsfrågan. Bland annat då hur partiet ser på den. Vinster eller inte vinster i välfärden. Och annat aktuellt som just rör den frågan.
Det låter ju otroligt, otroligt spännande. Jag tittar vad ni säger om vi ska avrunda dagens avsnitt. Slänger på våran favoritlåt. Så ses vi om 2 veckor.